Det är ju förväl att vi avslutar den delen av vår gudstjänst med att verkligen klargöra vilka vi är och hur vi ligger till i den här världen. Vem det är som verkligen håller historien i sin hand. Och en av de största anledningarna till att vi firar gudstjänst såklart, det är att liksom gå in i den där historien igen och igen och igen, och till sist så märker vi hur den formar oss. Jag ska säga en sak innan jag går igång ordentligt med predikan. Det är att jag kommer att använda ett litet filmklipp inne i textläsningen alldeles snart. Och det innebär att det kommer att vara tyst. Därför att det lilla filmklippet vi tittar på kommer att illustrera en handling som sker i den här texten. Så vi kommer att vila över den. Så låt gärna ögonen vila på den och meditera över vad det är som händer i det här rummet där vi kommer att befinna oss. Tänker jag säga det först när inte blir förvånade över att det blir tyst. Utan förhoppningsvis kommer klippet att funka. Det är sånt där man aldrig vet heller. Men då har ni en bild i alla fall. Ska vi be? Gud, tack för den text, den historia, det möte, de handlingar och personer som vi kommer att få möta i den här texten. Väck till liv i oss den efterföljelse som du kallar oss till genom den här historien. Genom din ande ber vi det. Amen. I Johannes evangeliet så tas vi nu in i påskveckan. Genom en berättelse som riktar oss ännu mer mot det där historiens nav som är korset och uppståndelsen. Så den berättelsen är här laddad med ett rejält överskott av mening som omfamnas, och det gör det så ofta i evangelierna, som omfamnas i en praktisk kärlekshandling. Och vi ser den där framme. För sista gången på väg till Jerusalem, med rådet fast beslutna att döda honom, så stannar Jesus till ännu en gång hos sina vänner Marta, Maria och Lazarus. I Betania, vi vet inte, kanske det är till och med i deras hus, så har det ställts till med fest. Och det här är en livets fest. Vid bordet så firas Lazarus. Och det och den såklart som fört Lazarus till livet firas. För det är Jesus som är i centrum här. Och de sätt som olika människor förhåller sig till honom i den här historien, det är det som vi ska stanna vid den här predikan. Framförallt såklart vid Marias chockerande och översvallande kärlekshandling. Men även vid Judas, och därför implicit de andra lärjungarnas begripliga men väldigt tragiska hållning till det som händer här. Och till sist vid Lazarus igen. För han är faktiskt viktig i den här historien också. Och vad säger det här om oss? Vad säger det om hur vi förhåller oss till den här världen som vi lever i? Och hur vi förhåller oss till den tillvarons fästpunkt och nav som firas här i det här rummet och till den värld vi lever i. Vi läser texten. 6 dagar före påsken kom Jesus till Betania, där Lazarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. Man ordnade där en måltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Maria häller dyrbar nardusbalsam på Jesu fötter. Och hon torkar dem sedan med sitt hår. Men Judas Iskariot, en av lärjungarna, den som skulle förråda honom, sa: varför sålde man inte oljan för 300 denarer och gav till de fattiga? Detta sa han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan för att han var en tjuv. Han hade hand om kassan och tog av det som lades dit. Men Jesus sa: låt henne vara. Hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. Marias handling låter oss se och uppleva hur himmel och jord omfamnar varandra och lämnar en väldoft i hela huset som inte försvinner på länge. I ett rum, bland vänner, bland grannar och nyfikna. Och vid en måltid, benämnd faktiskt med samma grekiska ord som bara används en annan gång i Nya Testamentet, eller evangelierna. Och det är för den sista måltiden som kommer strax efter det här. Jag tänker att Johannes antyder därför att den här handlingen, måltiden i sig, men framförallt kanske Marias handling, är det vi kallar sakramental. Sakramental i den meningen att vi utan att blinka kan säga att Gud är och händer i den här handlingen, med den och genom den. Himmel och jord överlappar varandra. Det var det vi såg i det där filmklippet. Kanske inspireras också Jesus sen just av Marias handling när han i samband med den här sista måltiden själv tvättar lärjungarnas fötter. Det här är ett kraftfullt exempel på vad barmhärtighet är för något. Så Gud är och händer här. Och därför utgår återigen vår förståelse av historien, vårt sätt att leva i tid och rum, vårt sätt att vara i den här världen, den utgår, vårt sätt att vara med den andra ska jag säga, utgår från handlingar som Marias. Och hur går det till? Ja, det är ju mycket enkelt, vi såg det själva. Hon smörjer Jesu fötter och torkar dem sedan med sitt hår. Och doften sprids i rummet. Håret utsläppt. Utanför familjens inre cirkel och en grupp män som inte tillhör den cirkeln. Och därför på ett sätt som bryter alla möjliga konventioner för en judisk kvinna. Så där gör man inte. Och det hon gör är ju nästan smärtsamt intim. Men Maria har tagit till sig vartåt Jesus är på väg nu i sitt liv. Och hon känner igen vad den här knappa halvliten balsam som hon har ska användas till. Det var det här den var till för. Hon känner till och känner igen hur hon ska göra. Är det spontant hon gör det? Är det planerat? Vi vet inte. Men vi kan veta att det sker inte i ett vakuum. Maria är Jesu vän. Hon känner honom. Hon har sett honom. Hon har gått med honom. Hon har varit med honom. Hon och hennes familj. Och hennes samlade förståelse av Jesu väg gör att hon förstår nu sin egen väg. Vad som ger henne frihet. Hon vet vad som ska göras i den här stunden. Är det spontant eller planerat innan? Det vet vi inte. Men hon vet vad som ska göras. Så hon tar en tjänares position. De lägsta i hushållet, de som hade uppdraget att tvätta gästernas fötter rena från vägens smuts och damm. Damm och smuts som nu blandas med den här trögflytande, myskdoftande balsamen av den här nardusplantan från östern. Och nu torkar hon fötterna, men det gör hon inte med tjänarens linneklädnad som man brukar göra. Utan med sitt eget hår. Så det är något annat som pågår här också. För på det här viset så tar hon inte enbart tjänarens position. Utan samtidigt en position av intim vänskap och djup. Det är nästan sinnlig kärlek. Vad är det hon förstår av Jesus? Ja, Jesus är på väg till Jerusalem här. Han är på den sista etappen av en resa fylld av undervisning, av tecken, av symbolhandlingar som hela tiden målat Guds rike, det eviga livet som Johannes beskriver det. Och Guds verklighet på sätt som utmanat men också bjudit in alla som ser och hör och deltar. Att delta i det här livet där mänskligt liv inte definieras eller drivs av positionering, av tävling eller tvång utan av barmhärtig solidaritet. Av att Guds välkomnande är tillvarons nav. Snart rider han in i Jerusalem. I ännu en symbolhandling laddad med både ödmjukhet och av satir av militär och nationalistisk pompa och ståt. Jag vet inte hur han lyckas med alla de här symbolhandlingarna. Snart kommer de största symbolhandlingarna av alla. Dit allting är på väg. Korset och uppståndelsen. Så igen, Marias förståelse av den här Jesu väg gör att hon förstår sin egen. Hon vet intuitivt hur hon ska handla. Och därför blir hennes handling här ännu en symbolhandling som pekar rakt mot det som är tillvarons nav. Maria kliver ner. Och hon förkunnar på det viset de goda nyheterna. Hon omfamnar sin egen ändlighet genom att förbereda Jesus för hans begravning. En mycket ömsint vänskapshandling. Hon har inget emot i den här situationen att förlora ansiktet. För det gör hon förmodligen. Hon har förstått vad Jesus menade med att förneka sig själv, ta sitt kors och följa honom in i det verkliga livet. Hon förstår vänskap och hon tar sig därför tid i den här stunden, vid det här tillfället, för det som verkligen är viktigt. Och doften sprids i hela huset. Ibland undrar om inte Paulus tänkte på den här händelsen när han hade hört talas om den. Han skriver att han vill att hans liv ska vara en Kristusdoft, var han än hamnar. Och Jesus tar emot hennes handling. Han säger ingenting. Han tar emot den utan att kritisera. Han är där med henne och låter det här hända. Han visar kanske oss också hur vi kan ta emot ömhet. När andra vill visa den mot oss. När vi är svaga. När vi försöker låsa oss. Han visar den vägen också. Judas däremot. Han har annat på sitt hjärta. Då han lyfter en kritik. Rotad minst lika mycket i avundsjuka. Som i någon som helst omtanke om de fattiga. Och det är inte bara hans girighet här. Som Johannes beskriver. Det är något annat som pågår också här. Kanske är det positionering igen. Man ska inte lägga tankar i lärjungarnas huvuden eller Judas huvuden som inte Johannes har skrivit. Man kan inte tänka sig den här typen av resonemang. Var det inte vi som var hans inre krets? Vänta nu. Varför släpps den här kvinnan så nära helt plötsligt? Vi är på väg till Jerusalem. Vad är det som händer? Jo, Judas är den som lyfter sin röst. Men efter ett tag verkar det som att Jesus, när han använder alla dessa ni och er, när han tilltalar dem, som att han talar till alla lärjungarna. Kanske till och med till alla i huset. Så säger han, låt henne vara. Marias handling vittnar om historiens nav. Och därför behöver den utrymme. Oavsett eller oberoende och obundet av turordning, av hierarkier eller sociala konventioner. Det är det här som är viktigt. Det behöver utrymme. Och de fattiga då, de som är Judas ekonomistiska slagträ här. För han och implicit då, de andra lärjungarna, de ser ju inte vad Maria verkligen gör. Judas bestämmer sig för att placera det istället i kategorin bristande socialt ansvar för att få Jesus och situationen på rätt spår igen, antar jag. Att han försöker göra. Och ironin i det här misstaget är ju uppenbar. Vi återvänder till den snart. Men först så måste vi vara på det klara med att Jesus i sin respons, de fattiga har ni alltid hos er, inte erbjuder någon slags banal eftergift till fattigdomen som en slags historisk oundviklighet. Eller som något kyrkan ska komma ihåg att stoppa in i diakonibudgeten. Det Jesus gör är att påminna dem om att den barmhärtiga gemenskap som är lärjungarnas inte har de fattiga som en grupp där ute som påminnelse för att fördöva samveten eller som objekt för välgörenhet, utan som en del av gemenskapen kring Kristus. De fattiga är en del av denna barmhärtighetens gemenskap och därför bokstavligen alltid bland er. Den här skulpturen ni ser på bilden, kanske en del av er har sett. Den heter The Homeless Christ, eller Den hemlöse Jesus. Det är av en kanadensisk skulptör som heter Tim Schwartz. Den finns i flera varianter runt om i världen. Men den första dök upp i Toronto utanför ett universitet, tror jag, för ungefär 6 år sedan. Och han ville att den här skulle vara, det här är en passus bara. Men det här var en visuell kommentar, sa konstnären själv. Till det där Jesus säger att det ni har gjort för någon av dessa mina minsta har ni gjort för mig. När man ser den kommer gående på avstånd så ser det ut som en uteliggare på en bänk. Men så märker man helt plötsligt spikhålen. De fattiga är alltid bland er. Och det är det här som är ironin i Judas uttalande. För den som till sist låter oss förstå vad det här varande med, även de fattiga, innebär, det är ju Maria. Hon som bor i byn vars namn till och med betyder de fattigas eller de plågades hus, Betania. Hennes kärleksfulla, umsinta handling gentemot Jesus pekar oss i riktning mot Guds gästfrihet. Genom att vara med Jesus som hon är, i barmhärtig, i kroppslig, översvallande solidaritet. Så har hon visat hur Jesu efterföljare kallade att vara med precis alla. Inklusive de som kan definieras som fattiga. Eller de som kan definieras som besvärliga. Eller fiender. Det handlar inte om ekonomi. Det handlar om att likt Maria sårbart ge vidare det liv i överflöd. Som Jesus själv säger att han har kommit för att ge. I överflöd. Alltså den här balsamen kostar ju en årslön. Det är löjligt mycket. Lazarus var det. Han är ju central i festen här. Vi hörde först. Han sitter nära Jesus vid bordet. Men han är ju inte central i texten egentligen. Inte förrän i slutet. Det var det stycke vi inte läste här. Men det som händer är ju att överste prästen och rådet ser ju att många människor dras. De kommer hit och ser den här festen och ser att det är så många människor som dras till Jesus efterföljarna och börjar gå bort. De blir oroliga här och därför bestämmer de sig för någonting. För nu hamnar hans vänskap med Jesus i fokus igen. På ett sätt som bryst påminner oss om att den här vägen, vänskapen med Gud, den väg som Marias handling uttrycker, den har en kostnad. Så de beslutar sig för att lägga Lazarus till den dödsdom som redan vilar över Jesus på grund av den vänskapen och den frukt den burit. Vi kan inte ha det så här. Vi måste ta koll på Lazarus igen. Han har en tuff vecka, Lazarus. En omvälvande vecka kan man ju lugnt säga. För Lazarus lever. Och allt för många dras till Jesus på grund av det här. Alltså barmhärtigheten är attraktiv. Men barmhärtigheten som är en frukt av den här vänskapen med Kristus. Den står inte högt på översteprästernas lista. Den står inte heller högt på romarnas lista, ska det visa sig. Det finns för mycket att förlora i att förneka sig själv. Ta sitt kors och följa Jesus på det sätt. Och på så sätt bryta med en världsbild. Som är driven av positionering, av tävling och tvång. För att hitta det riktiga livet. Bättre då kväva den här samhällsomstörtande rörelsen i sin linda, så gott det går. Bättre då, som överste prästerna tidigare redan har sagt om Jesus, att en man dör för folket än att hela folket går under. Det vill säga att omfamnandet av Jesu liv, barmhärtighetens väg, skulle leda till någon slags systemkollaps. Ett ord som använts de senaste åren. Ja, på ett sätt har de ju faktiskt rätt. Hur skulle deras system kunna bestå om folk betedde sig som Maria? Hur skulle det system vi lever i kunna bestå? Och genom Judas respons så känner vi till sist igen hur även vi reflexmässigt drar oss för att låta våra liv formas efter ett mönster som Marias och till sist Jesu mönster. Och hur lätt vi vänder tillbaka till en världsbild där det här positionerandet, det tävlingen, klättrandet är givna utgångspunkter. Vi tar det som normalt. Och där de fattiga och många andra relationer såklart därför reduceras till projekt eller till föremål för välgörenhet eller blir till någon slags gnagande samveten för oss. Genom Jesus respons till Judas så ser vi förvisso den där särskilda platsen de fattiga har i kyrkans liv. Men det är för att förstå hur barmhärtighet och rättvisa hänger ihop på barmhärtighetens väg. Och för att förstå att ingen människa, ingen enda människa är ett projekt som ska fixas för att döva ett verkande samvete. Vi kan inte rädda varandra, fattiga eller inte. Men vi kan vara barmhärtiga medvandrare. Där Guds vänskap med oss öppnar vägen till ömsesidig vänskap. Med Gud och med vår granne. Hur skulle ett system som det vi lever i kunna bestå om folk betedde sig som Maria? Och till sist som Jesus. En begriplig fråga. Men det är inte den som till sist ska styra oss. För vi kan inte ta ansvar för att historien går i rätt riktning. Men i Marias handling så ser vi hur himlen omfamnar jorden och att vi är kallade att också vara en väldoft i rummet. Genom barmhärtighet i praktiken, en gästfrihet som inte drar gränser för sin generositet och den kallelsen som pekar på den som är själva historiens nav, den kan och den ska vi ta ansvar för. Ska vi be. Tack Gud att du har givit oss en väg att gå där vi kan känna igen dig. Vi ber att det sätt som Maria kände igen dig på skulle få påminna oss om hur vi kan känna igen dig. Öppna för oss den värld som är din, den nya skapelse som är på väg. Och hur vi kan ta del av den. Och hur vi kan ge den vidare. Amen.